Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Det finns en fantastisk rolig historia tycker jag när de diskuterar män emellan. Hur många gånger kan man ha sex med en kvinna på en natt? Och en av de här närvarande tar till ordentligt och säger ja, men 5 gånger, det är nog vad man klarar av. Åh, säger Carl. Återigen ordet lappri, säger han. Lappri. Det där är ingenting. Ett 15-tal gånger ska man ju klara av, säger kungen. Och det har man ju själv liksom att det är erfarenheten som talar.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är alldeles utmärkt som vanligt.
Vad bra! Jag har tänkt på att det finns ju väldigt många fascinerande gestalter i svensk och internationell historia. Men det finns en som jag inte kan släppa och som jag ständigt återkommer till. Och som om jag blev tvingad till att nämna bara en person som fascinerar mig mer än någon annan i historien så är det faktiskt Karl den XII. Och jag har ju en relation med honom sen jag var liten faktiskt. Och min bild av Karl den XII har nog framförallt skapats av 2 stycken historiker. Och det är Carl Grimberg, den fantastiska boken Svenska folkets underbara öden. Och så är det Alf Åberg. Och jag tror att det beror på att dels att jag stötte på dem i väldigt tidig ålder och att man präglas lite grann av det man hör när man är liten. Men så tror jag också att det beror på att deras berättelser om Karl den XII var så oerhört starka. Berättelser om den här krigarkungen. För det var ju just det han var för mig. Han var verkligen krigarkungen, personen som tillbringade större delen av sitt liv i fält. Så då undrar jag, Andreas, för jag vet ju att du också delar min fascination för Karl den XII. Mm. Var och hur mötte du kung Karl för första gången?
Ja, men det var ju när min farmor naturligtvis, salig Gunborg Marklund. Hon brukade sjunga den här gamla klassiken Karl den XII hade 100 000 man när han vandrade vägen fram. Jag tror, som jag kommer ihåg det, så sjöng hon till Makedam. Men det borde nog ha varit i Makedam. I alla fall, den nynnade jag också då. Det blev liksom en slagdänga där i hemmet. Och jag tyckte det var väldigt spännande. Började liksom plöja den befintliga facklitteraturen om Karl den XII. Både på skolbibblan och i föräldrahemmet. Vilket inte minst innebar då bra böckers lexikon. Och började ganska tidigt, i 7-8 års ålder ungefär, att skriva små böcker då. Illustrerade studier av liksom Stora Nordiska kriget. Jag kommer ihåg att jag gjorde en bok om slaget vid Narva. Med väldigt grafiska, blodiga fäktningsscener mellan svenskar och ryssar. Så då ungefär så jag kom också in, kan man väl då säga, via krigarkungen i den här historien.
Ja, men så var det ju för mig också. Jag var ju det som idag kallas för en MÖP när jag var liten, alltså en militärt överintresserad person. Och det var ju kanske då snarast de stora nordiska krigen och alla fältslagen som gjorde djupast intryck på mig egentligen, mer än personligen Karl den XII, just då, vid det tillfället. Det var de här mullrande fältkanonerna, de klapprade hovarna från framryckande kavalleri, klangen från vargklingor som korsas. Det lockade den här unga pojken i Oskarshamn. Och så var jag också svårt fascinerad av Karl den XII:s död och tvingade min svårt prövade familj att köra mig till Varbergs fästning för att jag skulle få beskåda den här mytomspunna kulknappen.
Ja, just det.
Och jag tänker just att hans död är ju, det är ju en bra ingång liksom till Karl den XII, som det är liksom också, den innehåller ju en gåta. Så jag tänker att jag ska påminna dig lite om hur det här gick till. Och jag ska ta med dig till löpgravarna vid Fredrikstens fästning den 30 november 1718. Och du får tänka nu att det är på kvällen. Låt oss säga att klockan är ungefär 8. Mörkret har fallit. Dimman har precis lättat. Och vi står då nere i en av de här löpgravarna som svenskarna grävt under belägringen av den här fästningen. Och av helt förklarliga skäl så grävde man framförallt nattetid, därför att då kunde man använda mörkret som skydd. Man var ju ständigt beskjuten från fästningens försvarare. Och det här jobbet var ju rent av livsfarligt. Och nu sa jag att det var den 30 november. Föregående natt, alltså den 29 november, så miste 55 svenska knäckta livet under det här grävarbetet. Men det hindrade inte Karl den 12 från att med liv och lust följa det här arbetet nere i löpgravarna. Och nu är klockan ungefär 9:30 på kvällen. Kungen har då varit i löpgraven några timmar. Han har till och med intagit sin middag i löpgraven. Och nu har som sagt var dimman som tidigare har liksom täckt löpgravarna skingrats och det börjar bli månljust. Och då börjar naturligtvis eldgivningen från försvararna bli ännu mer intensiv. Men det här hindrar inte Karl den 12. Han sparkar in spetsarna på sina kragstövlar i löpgravens vägg, tar tag i kanten och häver sig upp och tittar ut. Han stöd på sina armbågar. Och där står han, månljuset, eldgivningen, och så plötsligt så hörs ett ljud. Ögonvittnen som stod i närheten sa att det lät ungefär som om man slår två fingrar i en handflata eller kastar en sten i en pöl med gyttja. Man hör ljudet, man hör kungen som rosslar till, man ser hur han sjunker ihop och han har då blivit träffad av en projektil i vänster tinning. Och av allt att döma så var döden ögonblicklig. Och vi har ett ögonvittne, nämligen en löjtnant som heter Bengt Wilhelm Karlberg, som skriver ner sina erfarenheter från det här ögonblicket. Och han skriver så här: så träffade utanifrån tranchén ett skott in på vänstra sidan genom hans majestäts huvud, varvid icke den minsta rörelse mer förspordes än att handen undanföll vänstra kindbenet och huvudet lutade så sakta neder ut i kappan, utan någon den ringaste ryckning på kroppen, som blev så alldeles liggande som den låg förut. Oerhört dramatiskt och suggestivt. Och därmed liksom är ju Karl den 12:s död slut. Men hans död är ju som sagt var lika fascinerande som hans liv. Det uppstår ju omedelbart teorier. Vad var det som dödade kungen? Var det en norsk kula eller var det en svensk lönnmördare? Men den här frågan tycker jag, den är ju värd ett avsnitt i kraft av sig själv. Så jag tänker att vi lämnar den frågan där här. Och jag tänker att vi idag ska prata lite grann om kanske några mer andra, mer okända sidor av Karl den 12. Och jag tänker faktiskt göra det här som en utmaning till dig. Jag ska berätta för dig om en mindre känd historia om karaktären Karl den 12. Och då får du liksom parera mitt utfall med blank värja genom att berätta någonting för mig om Karl den 12 som jag kanske inte redan känner till. Låter det som en bra idé?
Absolut. Nu känner jag ju att jag kanske står inför min överman, men jag fruktar inte att jag ska göra mitt bästa. Det skulle Karl den 12 också ha gjort i det här läget, tror jag.
Du tar alltså upp min kastade handske?
Utan tvekan.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Det jag tänker mig att de flesta av våra lyssnare, de känner säkert till huvuddragen i Karl den XII:s liv från vaggan till graven. Men jag tänker bara för att våra berättelser ska bli lite mer, alltså komma in i ett sammanhang, så kanske vi ändå kort bör inleda med att rekapitulera huvuddragen i Karl den XII:s liv. Så Andreas, jag lämnar den bollen till dig. Go ahead!
Ja, tackar.
Kungen i korthet.
Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja, men alltså det började ju faktiskt under en väldigt stormig juninatt. Den 17 juni 1682 på Stockholms slott. Där unga gossebarnet föds. För han är ju då barn till kung Karl den XI och hans väna drottning Ulrika Eleonora den äldre. Ulrika Eleonora av Danmark. Jag vet inte om jag har förläst mig på samtidiga skildringar och diverse så här panegyriska skaldestycken. Men som jag fått för mig så var det väldigt mycket kometer och blixtnedslag och åskmuller och så den här natten. Alltså många järtecken som tyder på att det här skulle bli ett väldigt stormigt liv. Dessutom föddes ju den här lilla palten då med en närmast intakt segerhuva som det kallades. Alltså delar av fosterhinnan låg fortfarande då fastkletat över huvudsvålen. Och det betraktades i allmänhet som ett gott tecken.
Och den har faktiskt jag sett. När jag var liten så, det var inte bara till Varberg jag tvingade min svårt prövade familj. De fick också gå på Livrustkammaren i Stockholm med mig. Ja. Till min syster som kan fortfarande prata med skräck i rösten om hur det var att växa upp tillsammans med sin historieintresserade storebror. Men då var vi i alla fall på Livrustkammaren i Stockholm. Och där fanns Karl den XII:s fosterhinna utställd till min oförställda glädje.
Åh oh, herregud, jag tror inte jag har sett det, men det låter lite småäckligt. Alltså, det är lite grann som att se...
Jag var mobil redan som barn, förmodligen.
Det är lite grann som att se en moderkaka i museumonter eller något sånt där. Ja, men alltså han förespåddes ju en ganska lysande framtid, men man kunde som sagt se redan då att det skulle bli ett dramatiskt människoliv. Han fick en väldigt gedigen utbildning. Alltså han undervisades dels av sin väna moder i att tala tyska, inte minst. Det var ju hans andra modersmål. Han talade tyska med mamman och svenska med pappan. Men han fick ju då också en professor från Uppsala som sin privatlärare, sin informator. Så han pluggade massa historia, matematik, med tiden också latin och franska. Och jag tror faktiskt också att han lärde sig en hel del grekiska. Och så följde han med farsan på en massa militära övningar i ganska späd ålder faktiskt. Det finns ju en massa anteckningar från den här tiden där han pratar om det här med, alltså talar väldigt beundrande om pappans färdigheter på det militära området.
Ja, det finns ju det här väldigt rara kortet som han skriver till sin far när han är 7 år gammal, alltså 1689. Och då har han som sagt följt med pappan på militära övningar. Han har redan nu börjat få en militär uppfostran. Han har också fått en strängt religiös uppfostran. Men då skriver han så här att jag önskar min käre fader en synnerligen god jul. Och jag önskar att jag en gång må hava den lyckan att följa min pappa i fält.
Åh oh, herregud, ja den är fantastisk. Men det finns också en dagboksanteckning från den här perioden där han skriver då att en kar, alltså det prinsen skriver som 7-åring, en kar med stort C, en kar måste aldrig gråta.
Nej, han fick en, som sagt var en utbildning som kanske krävdes för en envåldshärskare i tiden.
Ja. Ja, precis. Och han blev ju också då en väldigt självmedveten envåldshärskare. Och något som förstärkte det naturligtvis var ju då att han väldigt tidigt blev föräldralös. Han fick ta hand om sig själv, alltså i ganska tidig ålder. Alltså hans mamma ryttes ju bort när han var 11, va? Och pappan, Karl den XI, han dog ju då när Karl den XII var, eller kronprinsen då, var 15 år gammal. I magcancer, bara 41 år gammal. Så hans familj bestod dels då av systrarna. Han hade framförallt då i sin ungdom en väldigt nära relation till stora systern. Men naturligtvis också då den här väldigt myndiga enkedrottningen. Karlamodern, Hedvig Eleonora. Så Karl den XII kallade för sin pappamamma.
Just det, pappamamma.
Precis, han hade också en väldigt viktig farmor. Precis som jag hade. Undrar vad hon sjöng för honom.
Ja, det vore intressant att veta om hon sjöng. Jag har sett porträtt på henne. Hon ser inte ut som den sjungande gamla damen, precis. Hon ser ganska barsk ut faktiskt. På Karolins barockmaner.
Ja, jo, exakt. De flesta var ganska bistra på den här tiden, är mitt intryck.
Nej, men jag tänker, då kommer vi fram då till 1697, och det är också ett år som är fyllt av järtecken. Alltså, ja. Kungen dör i magcancer, stora cancersvulster hittar man i magen på honom. Usch, när man obducerar honom. Vad betyder detta? Järtecken. Året dessförinnan har det varit en svår missväxt. Ungefär 100 000 människor dör bara i Finland. Sjukdomar härjar. Slottet Tre Kronor brinner ner, samtidigt som Karl XI ligger på Lide Parade. De här tre kronorna på huvudtornets tak rasar ner och blir eldens lågor. Det här är järtecken som heter duga.
Ja, det är många onda tecken och många, många kronor som faller. Det är också en annan krona som håller på att falla till marken, och det är ju då Karl XII:s egen. Just han precis. Kröns sen under samma höst. Det är ju också ett eget avsnitt närmast, men alltså, han bryter ju mot all tradition genom att sätta kronan själv på sitt eget huvud. Han är ju då, till skillnad från sin pappa, är han ju liksom uppfostrad som envåldshärskare, så han accepterar ju inte att det är någon annan dödlig som kan ge honom riksregalierna. Det är ingen som står över honom, enbart Gud. Så han sätter kronan på sitt eget huvud, vilket var den ena, vad ska man säga, anmärkningsvärda grejen gällande kronan. Den andra är att han närmast tappar den här kronan sen när han ska ut och rida. Han sitter med spira i den ena handen, och jag tror han har det tyglarna i den andra. Och då kronan liksom wobblar till och faller nästan ner i gyttjan, men räddas i sista sekunden av en stenbock, av en marschalk.
Precis. Och det här är ju rätt, jag tycker det här är otroligt fascinerande faktiskt. Stormakten Sverige, en av Europas absolut ledande stater, styrs nu av en blott 15-årig pojke, får man ju säga, som är enväldig.
Ja, enväldig och egensinnig.
Så det är ett tungt ansvar som vilar på hans späda axlar.
Det får man säga.
Även om han har blivit uppfostrad till detta. Nåväl, de här järtecknen då som man kunde se 1697 kanske då pekade framåt just. Därför att onda tider stod ju onekligen för dörren. Därför att på senvintern då år 1700 så bryter det här stora nordiska kriget ut. Så kommer att pågå i 21 år. Så från och med år 1700 så tillbringar ju Karl XII resten av sitt liv, mer eller mindre i alla fall, i fält, får man säga. Och det är ingen konstigt att kanske att man har bilden av honom som just krigarkungen.
Nej, just det, för det stora nordiska kriget blev ju hans öde.
Hur var han som fältherre?
Ja, men så, sammanfatta det på en halv minut. Alltså det är ju väldigt, vad ska man säga, ett omdebatterat ämne. Alltså vissa menar att han var geni, andra menar att han var en katastrof. Men alltså många, alltså, som jag har förstått, det är väl någon slags konsensus om att han var rätt bra som taktiker på, liksom, på att styra alltså fältslagen. Men han var inte bra på de här stora, vad ska man säga, strategiska linjerna.
Han var bäst när det var strid hands on, så att säga.
Ja, exakt. Och han stod där i främsta ledet och använde sin egen kropp då som en fana närmast.
Och det är ju en bild av Karl XII som man oftast läser om. Och också myten om honom att han var hård mot kulor. Att han var orsåbar. Och det här, jag minns från det jag var liten, det var så fascinerande. Jag kommer inte ihåg i vilken drabbning det var, om det var slaget vid Hollowtjyn eller någonting sånt där. När Karl tar av sig sin halsduk på kvällen som han har haft runt halsen då, så trillade ut en muskötkula som inte ens rispat honom.
Och då sa han säkert lappri eller något sånt.
Han sa säkert lappri. Det är ju ett uttryck som han brukar använda. Struntprat kan vi väl översätta lappri med.
Struntprat eller småpotatis.
Just precis. Så Karls liv präglas då av krig ända fram då till 1718, 30 november. Då är vi tillbaka där vi började, där han mötte sin död i löpgraven vid Fredrikstens fästning 30 november 1718. Och där ligger just den svenska stormakten i dödsryckningar. Och 1721, tre år senare, så sluts ju freden i Nystad, och då brukar man ju säga, där är den svenska stormaktstiden över. Så om vi ska ta och summera upp, så har vi alltså en kung som uppfostras till att bli en enväldig konung. Han är högutbildad. Han tillbringar i princip halva sitt liv i fält. Han dör 36 år gammal. Och det är just den här krigiska delen av hans liv. Det var det som började fascinera mig och dig också, om jag förstår det rätt. Ja. Och det är ju den bild som många har av honom. Så därför tänker jag att jag ska försöka lyfta fram en annan aspekt av hans liv som är lite mer okänd.
Okej. Kul.
Kanske inte helt okänd, men ganska okänd. Kanske inte det första man tänker på när man hör Karl XII:s namn nämnas. Men jag tänker jag skulle prata lite grann om hans relation till kvinnor.
Oj, oj. Ja, det är ett kärt ämne.
Ja, och framförallt så är det ju spännande eftersom han anses inte ha haft någon relation till kvinnor.
Just det.
Så, vi kan ju konstatera om vi tittar på hur hans liv ser ut att han inte var speciellt förtjust i kvinnosällskap. Möjligtvis då med undantag för sina systrar och sin mamma innan hon dog, men också då drottningmodern, eller farmor. Och en som fick erfara att Karl inte var så förtjust i kvinnor var ju den här kända adelskvinnan, tillika då en tidigare älskarinna till August den andre av Sachsen-Polen, som heter Aurora Königsmark, som i januari 1702 bestämmer sig för att söka upp Karl XII. Han befinner sig då på ett ställe som heter Vörgen i Kurland. Och hon kommer då till det svenska lägret och hon har egentligen två ärenden. Hon vill be om nåd för en släkting som har råkat lite illa ut. Och hon har också kommit dit på August den andres uppdrag för att erbjuda den svenske kungen fredsförhandlingar. Det här är ju samband då med fälttåget i Polen som inleds samma år, då 1702. Och Karl, hur agerar han? Ja, han vägrar helt enkelt att träffa henne. Nej, jag tänker inte prata med henne. Så hon får lämna det svenska högkvarteret utan att ha träffat kungen. Mm. Och man undrar ju varför, och man har spekulerat i vad hans avoga inställning till Aurora Königsmark, som hon hette, vad det berodde på. Och det, en möjlig förklaring är ju att han själv var strängt religiös och att hon då hade varit älskarinna till den gifte August den andre, vilket då att hon hade då bidragit till hans klandervärda sexualmoral. Och det kanske var så att han ville inte träffa henne för att han ville inte på något sätt ge sanktion till Augusts äktenskapsbrott. Men hon ger sig inte. Hon vill träffa kungen. Så 5 år senare, 1707, så försöker hon igen. Och den här gången så befinner han sig i Sachsen. Och återigen så är det några släktingar som har hamnat i trubbel som hon vill hjälpa. Och den här gången får hon träffa Karl Piper som är chef för det svenska fältkansliet.
Ja.
Han tar emot henne och han beskriver henne i sin dagbok med följande ord som kanske inte är så snälla. Han säger att hon är något fet men ser inte direkt illa ut. Men hon får inte träffa kungen den här gången heller. Men hon vill i alla fall ge honom någonting så att hon lämnar efter sig ett miniatyrporträtt som hon ska då be att få överlämna till kung Karl. Och han lär ju inte ha blivit speciellt glad över detta. Han lär ha lyft upp det, tittat på det och sen gett det till en kammarherre i gåva. Så han var inte så förtjust i Aurora von Königsmark i alla fall.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det är klart att det blir mycket manligt umgänge när man är i fält. Har man gjort värnplikten så vet man ju hur det kan låta på ett logement. Jag vet hur du lät på logementen i slutet på 1980-talet. Mm. Och det verkar som om det lät ungefär likadant i fältlägren under stora nordiska kriget. Där Karl XII umgås med sina närmaste män. Och han hade inget emot att vara med och lyssna när de här skröt om sina amorösa erövringar och eskapader. Mm. Det finns en fantastisk rolig historia tycker jag när de diskuterar män emellan. Hur många gånger kan man ha sex med en kvinna på en natt? Och en av de här närvarande tar till ordentligt och säger, ja men 5 gånger, det är nog vad man klarar av. Åh, säger Karl, återigen ordet lappri, säger han. Lappri. Det där är ingenting. Ett 15-tal gånger ska man ju klara av, säger kungen. Och det hör man ju själv, liksom, att det är erfarenheten som talar. För så vitt vi vet så hade han ju inga som helst sexuella relationer. Alltså hans sexuella erfarenheter var, återigen så vitt vi vet, helt obefintliga. Och det verkar som att inte ens när han inte var i fält så var han intresserad av kvinnor. Men det finns absolut ingenting som talar för att han skulle varit homosexuell eller asexuell. Och det här framgår faktiskt av, kungen var ju känd för att vara tystlåten, inte vara speciellt öppen om sitt liv eller sina tankar eller sina planer. Men han fick förtroende för en ung kapten som heter Arvid Löven, som besökte Karl XII i fältlägret vid Bender, alltså efter kapitulationen vid Poltava.
Ja.
Och de här umgås, de samtalar dagligen. Och här berättar Karl varför han inte hade något intresse för kvinnor. Och jag citerar, han säger så här: "Lika lite som ni saknar jag böjelse för vackra kvinnor. Men jag vet att behärska den bättre. Det skulle kosta er allt för mycket att försöka göra detsamma, eftersom ni redan fått smak för saken." Alltså, han tycker mycket bra om kvinnor. Han är intresserad av kvinnor. Både, jag tycker de är vackra. Han är sexuellt attraherad av dem. Men han väljer att avstå, därför att detta skulle orsaka honom för mycket distraktion. Han vill inte släppa fram passionen. Han har viktigare saker att göra. Han har ett krig att vinna. Och vi ser ju det här, han menar ju på att kärlek till en kvinna skulle leda till ett beroende. Han skulle inte kunna hantera det. Han skulle bli för kär, helt enkelt. Och han skulle bli sämre som både kung och fältherre. Ja. Och det kan han inte bli i den här situationen när Sverige behöver honom. Både som kung och fältherre. Och han säger också då, och det här kan man ju se som en passning då till August den andra kanske, att han mycket starkt ogillade tillfälliga förbindelser och smutsig kärlekshandel. Så vad han säger här är ju att ska det vara, så ska det vara på riktigt. Och då ska det vara liksom kärlek. Han vill älska för evigt, säger han, den dagen det blir dags. Och det var därför han sa det: jag kan inte inleda någon relation med någon så länge kriget varar, därför att det ska vara på riktigt. Jag har inte tid för några störande element, och då går kriget först.
Ja, det låter som en väldigt rimlig tolkning, tycker jag. Alltså, det stämmer överens också med den här bilden av den här egensinniga unga pojken som sätter kronan på sitt eget huvud. Alltså han var inte underställd någon dödlig. Han ville inte vara beroende av någon annan. Han var inte jämställd med andra människor. Han ville inte vara beroende av någon, heller inte av en kvinna. Det var det ena. Och för det andra så var han ju så extrem i allt han gjorde också. Alltså, jag kan mycket väl föreställa mig att han intalade sig själv om att han måste först bli färdig med kriget, sen kan man ta hand om allt det där andra som har med kungarollen att göra. Alltså, han åkte aldrig ens tillbaka till Stockholm efter krigsutbrottet till exempel.
Så det var ju hans pliktmedvetenhet egentligen.
Det tror jag.
Som fick honom att inte ingå någon kärleksförbindelse med någon kvinna.
Och han är övertygad om att han hade någon slags gudomligt uppdrag, tror jag också. Kungarollen för honom var ju ett gudomligt uppdrag.
Precis, kungen av Guds nåde.
Exakt.
Som han sa, kronan kommer inte från kyrkan, den kommer ifrån Gud. Därför sätter han på kronan på sitt huvud själv i samband med kröningen. Men han hade ju faktiskt lovat Hedvig Eleonora att han skulle faktiskt gifta sig innan han var 30 år.
Ja, just det, sin
och det var han ju 1712. Ja. Men då pågick kriget fortfarande, och hon påminner ju honom om det här löftet. Och då säger han ju att nej, men det där minns jag inte. Det kan jag inte ha lovat. Men vi väntar ytterligare 10 år, säger han. Och så säger han återigen att det som gör att jag inte gifter mig, det beror på att kriget inte är slut. Och jag tror faktiskt att hade kriget tagit slut och han hade överlevt kriget, så hade han åkt hem till Stockholm. Han hade gift sig, största sannolikhet. Levt ett vanligt hovliv. Kanske till och med iförd peruk. Vilket han då inte bar i fält.
Det tror jag definitivt. Han hade tagit av sig uniformen och blivit en vanlig kung.
En vanlig kung med allongeperuk och allt annat som hör till en kung i början av 1700-talet.
Exakt, men han fick ju aldrig riktigt chansen.
Nej, vi kommer ju aldrig få veta hur det här kunde ha slutat, eftersom man då möter sin baneman i Norge 1718. Och skulle kriget pågå ytterligare 3 år. Så Andreas, det var alltså Karl XII:s kärleksliv i stora drag. Vad har du för historia att kontra med?
Oj, oj, oj. Alltså det här blir svårt, Olle. Alltså mysteriet om Karl XII:s eventuella kärleksliv, det är ju rätt svårt att klå på typ alla skalor. Men så finns det ju bara så mycket att välja mellan. Alltså tvärt emot vad många tror så var ju Karl XII en extremt mångsidig monark. Alltså han hade väldigt många oväntade strängar på sin lyra, så att säga. Alltså jag skulle kunna berätta om Karl XII och skorporna till exempel. Alltså de här små, besynnerliga rågbrödssurdegsklumparna. Alltså de såg ut som små tärningar, tror jag nästan. Som Karl XII experimenterade med och lät framställa till hela den svenska armén i samband med det här sista fatala norska fälttåget 1718. Som ett sätt att lösa försörjningsproblemen med. Alltså han skickade till och med ut ett recept till alla svenska bagare, i alla fall alla svenska kronobagerier, som börjar med något i stil med vår nådiga vilja, men som mynnar ut i ett skorprecept. Alltså det är, du vet, med, lite baserat på rågbröd och andra grejer.
Det är
rågmjöl och andra grejer. Alltså det är ett fantastiskt dokument från Stora Nordiska kriget. Men jag väljer nog att fokusera på ett lite annat tema, nämligen då Karl XII:s stora intresse för det svenska postväsendet, naturligtvis. Och alltså han fick till en väldigt viktig postreform i slutet av sin levnad. I februari 1718 faktiskt. Ett år som man normalt kommer ihåg för andra grejer. Alltså inte minst då Karl XII:s död. Men alltså det här var då någonting som han genomförde under en ytterst fascinerande fas av Sveriges historia. Då det faktiskt var Lund och inte Stockholm som var Sveriges egentliga huvudstad. Alltså det var ju här i Lund som Karl XII hamnade efter exilen i Bender. Alltså kort tid efter exilen i Bender. Alltså han åkte aldrig tillbaka till Stockholm som vi just nämnde. Utan han styrde faktiskt stormaktsväldet i nästan 2 år från Lund. Och det krävde effektiva kommunikationer. Och nu tror jag faktiskt att en av anledningarna till att han valde just precis Lund som sin nya residensstad eller sitt högkvarter, det var det att Lund låg logistiskt sett väldigt bra till i förhållande till både kontinenten och det svenska postvägsnätet. Och Norge, naturligtvis. Han hade
och ärkefinen Danmark.
Och inte minst ärkefinen Danmark, naturligtvis. Men alltså, jag lovar att jag ska försöka fatta mig kort. Jag kan ju lätt bli lite långrandig när jag får snacka om posthistoria. Men alltså, vid det här laget, när Karl XII kom till Lund, då hade han redan haft anledning att fundera över postgången i ganska många år. Eftersom Karl XII de facto, han hade ju styrt riket på distans, alltså genom brev och kungliga förordningar sen början av Stora Nordiska kriget, alltså sen år 1700. Alltså under 5 år hade han ju till och med då som enväldig kung styrt Sverige från Osmanska riket, alltså från Moldavien och under en fas till och med från norra Grekland. Så han visste allt om post och postförseningar. Och 1718, då han alltså befann sig i Lund, då ansåg han att det var dags att styra upp i det här och liksom att effektivisera allt det här på gott Karl XII manér. Så han utfärdade då en postreform som bland annat då innebar att man slutade använda sig av postbönder som stommen i det svenska postväsendet. Det hade man gjort som man fick posten i Sverige 1636. På en specifik sträcka när man använde sig av ryttare, alltså den mellan Stockholm och Hamburg. Men i övrigt så var det bönder som fick skattefrihet som sprang med postsäckar mellan olika postgårdar. Det var liksom det som var stommen i postsystemet och det kunde ibland gå ganska långsamt. Och det gillade inte Karl XII. Så han såg till att han anställde då särskilda, alltså statligt anställda postiljoner, beridna postiljoner som hade uniformer och som då kunde uppnå ganska höga hastigheter på ungefär 20 km i timmen ibland. Särskilt om man använde sig av den särskilda expressbrevskategori som Karl XII införde och vilken fick då namnet rännpost.
Det låter som en sjukdom.
Ja, det låter småfarligt, men det var rätt genialiskt. Alltså det innebar att man helt enkelt betalade en extra slant då för att postiljonerna skulle rida dag och natt tills brevet kom fram och byta häst vid varje gästgiveri, alltså varje gästgivargård längs vägen. Och det var ungefär då varannan mil. Men det kanske mest intressanta med den här postreformen, det är att det är första gången som det fastlås i svensk historia att det är högertrafik som ska råda i Sverige. Om två av de här postvagnarna möttes, eller två postvagnar eller två postryttare möttes, så skulle de då enligt Karl XII:s egen formulering hålla halva vägen vardera till höger. Det står det i den där förordningen. Men det här upphävdes ju kort därefter, alltså under frihetstiden, under 1730-talet. Då fick vi istället då vänstertrafik. Och det var ju det som gällde i Sverige ända fram till den här berömda dagen H. Alltså 3 september 1967, då vi fick högertrafik igen under Olof Palmes tid som då svensk infrastrukturminister.
Och då låg min mamma på BB med mig.
Och spännande, spännande. Ja. Det känns som vi knyter ihop säcken. Ja. Alltså jag hade drömt till med Karl XII, jag hade drömt till med post, jag hade drömt till med högertrafik, jag hade drömt till med Olof Palme. Och jag har fått med dig också, Olle.
Ja, men
det
precis.
Var inte det ganska oväntat?
Det är fantastiskt.
Ja, tack.
Men han är fascinerande, oerhört fascinerande.
Absolut, och som sagt, väldigt, väldigt mångsidig och så himla extrem i allt det han gör.
Jag tänker, som en avslutning, finns det egentligen någon som kan mäta sig med Karl XII? Alltså, att du och jag är fascinerade av honom, det trodde jag har framgått, men finns det någon annan som du kan tänka dig som kommer i alla fall i närheten av den fascination man kan känna för Karl XII?
Alltså, i svensk historia... Nej, egentligen, alltså inte ens Gustav Vasa som vi har pratat om tidigare. Och no offense, det är ju din stora barndomsidol. Men jag tycker han kan inte mäta sig med Karl XII. Alltså den här slutenheten, den här gåtfullheten och den här mångsidigheten och den här tragedin som han på något sätt förkroppsligar. Den är utan jämförelse. Möjligen, jag nämnde Palme, det är möjligen Olof Palme som jag kan tänka mig som kanske på något sätt har samma, vad ska man säga, strålskimrande dragningskraft och samma gåtfullhet på något sätt. Internationellt, vad vet jag, det finns ju fler personer då. Jag vet inte, en Caesar kanske.
Caesar, ja, absolut. Nej, men jag tänker på Elisabeth den första av England som också är gåtfull med det här The Virgin Queen och allt detta och liksom den fasad hon bygger upp. Och den bild hon bygger upp av sig själv tycker jag är mycket fascinerande.
Och bra parallell, för hon var också så här gränsöverskridande och extrem på samma sätt som Karl XII. Han var också på sitt sätt väldigt gränsöverskridande och extrem.
Jag tänkte bara att jag skulle förtydliga det. För när jag säger fascinerande så menar jag just fascinerande. Jag menar inte att jag... att de här personerna är beundransvärda eller liksom förebildliga, utan de är just fascinerande i kraft av att de är spännande.
Det är de, absolut. Men, jo, alltså, man får ju ha respekt för att Karl XII är kontroversiell i många ögon, men det är han inte för mig, vill jag gärna påstå. Det handlar mycket om det är liksom bruket av Karl XII-bilden, framförallt under 1900-talet och framförallt alltså både på 1930-talet och när vi var unga på 80- och 90-talen då han blev då en symbol för extremhögern. Det gjorde honom kontroversiell och det är väldigt viktigt att hålla det åtskilt från den historiska Karl XII som är något helt annat och ytterligt gåtfullt.
Jag delar helt den uppfattningen. Jag tycker om man jämför Karl XII med Adolf Hitler som också är gåtfull så har ju Karl XII inte alls den här barriären av ondska som stöter bort.
Precis.
Utan han är ju mer gåtfull just.
Exakt. Ren gåtfullhet.
Ska vi lämna honom där? Vi kommer det säkert återkomma till honom.
Det hoppas jag.
Jag också. Tack för idag, Andreas.
Tack ska du ha. Vi ses. Hej då.
Ja, hej.
Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.